One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
La 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 la.
Ja, så där lät det nog i en studio i Malmö 1968 när Mikael Wiehe och Björn Afzelius möttes för första gången och märkte hur deras röster gifte sig med varandra.
Alltså också sjukt att de kom på den låten, såhär, I'm from Barcelona.
Ja, det är den, just det. Och heter inte det bandet också, I'm from Barcelona?
Jag tror att bandet heter I'm from Barcelona och låten heter We're from Barcelona. Alltså, eller tvärtom. Det är det som är problemet, att man kommer aldrig ihåg. Ja. Alltså det är ju då dåligt.
Ja, dålig copy av I'm from Barcelona eller We're from Barcelona. Och vad svårt. Och dessutom är det som fuckar ännu mer med att egentligen så består bandet bara av en enda kille. Men när man är på scen så är de 20 pers.
Exakt.
Få den ekvationen att gå ihop. Jag ser inte ens Albert Einstein klara av att räkna ut
det. Det är en fjärdegradare.
Ja, en riktig fjärdegradare. Vad är det här för någonting?
Det är det så kallade på tisdag-kompet.
Ja, det är det. Men det är vad jag håller i handen.
Det är ett ägg.
Ja, jag måste bara berätta en nära äggupplevelse jag hade igår. Alltså musik, rytmen. Skolavslutning i barnens skola. Mm. Och då skulle de sjunga Idas sommarvisa. Kompade av en trio bestående av musiklärare. Mm. Och då var det...
Trio med träskor.
Ja. Nej, men det var den koreanska musikläraren Juni på piano. Så var det Lasse på gitarr och Bosse på...
Du säger inte Lasse och Bosses nationaliteter?
Svennar. Ja, okay. Svennar. Ja. Juni är också förmodligen svensk. Men
hon har koreansk bakgrund.
Ja, och så heter hon Juni, vilket känns... Det är säkert inte alls speciellt koreanskt, men jag vet inte varför jag gör den kopplingen.
Juni, tror jag.
Ja, men de bara... Ja, och Juni, du vet, som det blir i Sverige. Ja, ja, här är Juni. Här har vi Musse, Mustafa, Vladimir, Vladis.
Så. Vladda.
Vladda. Ja. Och vi har Vladda, Vladdis och Vlacka. Våra tre meckar här hos mig. Nej, men Juni spelar piano, Lasse spelar gura och Bosse spelar. Mm. Han var sjuk, fast han hette nog inte Bosse, han hette nog mer så här Anton. Eller någonting som man heter när man är döpt tidigt 90-tal, för han var 26 kanske. Sjukt koncentrerad på ägget. Man såg att han kanske inte var musiklärare. Det kan ha varit att det var skolans vaktmästare som fick hoppa in på äggkomp. Ja, så skulle de köra Idas sommarvisa. Då missade Juni en halv takt och barnen kom in en halv takt för tidigt. Så att från ett ganska osvängigt så blev det värsta baktakts Idas sommarvisa. Som gjorde, Georg Riedel kändes plötsligt som George Clinton. Alltså, det är så jävla svängigt. Man bara, vad var det svängigt?
Och Anders Berg bara, woo!
This shit real!
Ja! Ja! Du vet, alla föräldrar, vi stod i en sån här ljushall. Mm. Ja.
En väldigt fin ljushall, ja, med en muralmålning.
Precis, en socialistisk muralmålning. Eller en foster... Ja, vi kan prata om den sen. Men vi stod liksom i tre våningar, alla föräldrar. Och så tog vi varandras händer så här och så gungade i perfekt takt till varandra. Som i någon slags öppningssekvens i ett avsnitt av Simpsons. Liksom stod alla föräldrar och gungade fram och tillbaka. Och sen så kanske någon la handen på någons rygg. Och så blev det som en sån här julnovell av Fritte Fritzson plötsligt, och då bröt Juni bara, stopp! Nu lyssnar vi på barnen. Så.
Ja.
Mm.
Ja. Vi måste lyssna till barnen.
Lyssna till barnen. Men då var vi så full gång där någon hade tagit sig in i hemkunskapsrummet för att få fram liksom majonnäsen. Och, ja.
Men sen moral, låt aldrig en korean kompa Ida som var visad.
Vi Välkommen tillbaka till Sverige, Fritte.
Tack så mycket.
Ja, du har varit i Alicante.
Jag har varit i Alicante i soliga Spanien. Mm. Och det var ju, jag har hört att det var ett värmebölja här hemma. Så det var inte så mycket varmare där än här. Men det som var ju att värmen där var mer förutsägbar. Det är därför man åker dit. Det är därför man tar tåget till Alicante.
Så.
Blink, blink.
Ja, jag fattar. Ja,
men det var ju superhärligt. Det ju, finns ju egentligen inte så mycket jätteroligt att se om den resan. Det är ju Bosse, får ju träffa sina kusiner. Mm. De bor i Tromsö i Nordnorge. Jaha. Så det var,
för fan vad ni är klimatsmarta. Ja, för vi skulle att Bosse ska få träffa sina kusiner i Tromsö, då flyger båda de här familjerna ner till Alicante.
Ja, precis. Det är smart. Ska vi kunna bila till Östersund båda två? Kunde gått på Vatterland i Östersund och haft lite kul där då?
Ja.
Och det, så kommer det bli såklart. Mm. I framtiden kommer det bli så. Men det var ju sjukt härligt. Men sen inser jag liksom, så är vi hemma en och en halv dag. Och igår fyllde min mamma år som vi firade här i Stockholm. Och idag ska vi åka efter den här intervjun. Eller intervjun, du hör ju. Efter den här intervjun jag ska göra med dig, Anders Sparring, om ditt manus. Allt vill jag att veta om hur det är att vara en skön kille med Anders Sparring. Så ska vi ta bilen ner till, förlåt, tåget ner till Skåne och hälsa på Idas föräldrar.
Ja, trevligt.
Idas sommarvisa.
Ja,
men blir det här nästan. Nej, men sen så tänkte jag ju att liksom det här med att man är stressad på sommaren för att allt som ska hinnas med, det är en för trött spaning för att prata om i den här podden. Ja. Så att vi hoppar över det. Och vi går rakt in på någonting helt annat.
Med material.
Jag har ju köpt en sommarpresent till dig.
Nej.
Ja.
Gud, vad nyfiken blir. Åh, present. Det känns som att jag överöses med presenter just den här perioden.
Det är du värd.
Ja, och nu öppnade jag den inslagen i en påse. Den skulle kunna ha varit från Hemtex. Jag först bara, den kan vara från Alicante. Det var Hemtex.
En limpa cig.
Det är fantastiskt. Men jag köpte den ju på grund av bilden här. Ja. Den här stackars killen som har rökt sig impotent redan i 29 års ålder.
Ja, exakt. Den här är jävligt snygg alltså.
Men du, vad jag glad. Vad gullig du är.
Mm. Det är alltså en limpa Lucky Strike. Och det är en limpa som är... Det är inte den långa limpan, utan det är en limpa som är lite mer box. Det är en box kan man säga. Cig-box.
Ja, men det ser ut som ett cig-paket. Jag fattade faktiskt inte att det var cig. Jag var tvungen, eftersom den hade inte den generiska limpformen, utan mer... Den har exakt samma proportioner som ett vanligt Lucky Strike-paket, men...
Den har samma proportioner som en Blu-ray-box med tre Blu-rays, va?
Okej.
Okay. Mm. Men det är roligt, även i Spanien så står det ju stora varningar, så här, fumar mata till exempel, rökning dödar. Mm. Men på de flesta förpackningarna så var det ju då någon som hade strupcancer eller någon som hade liksom fått amputera benet, alltså fruktansvärda bilder. Mm. Mm. Men den som var med mest konstnärlig, det var ju den här bilden då på det är en man som ligger i så här svettiga lakan, helt naken, ihopkurad i någon slags fosterställning. Mm. Antingen då har han någon slags ångest eller impotens. Det är någonting som, med rökningen som har gjort att han mår fruktansvärt dåligt. Mm. Men den är ju en väldigt vacker bild.
Ja.
Det är nästan en sån här bild som skulle kunna vara en sån här stockfoto från en sån här site där man så här naked man anxiety.
Ja, men skulle det inte kunna vara ett stockfoto för Up and Grindr? Alltså bög Tinder. Alltså.
Ja. Fast jo, det skulle det nog kunna vara. Fast det där skulle nog mer vara, jag skulle tänka, ja, det kanske är lite för negativ vibb ändå för Grindr är ju happy go lucky site.
Det kanske är det är så här, du skulle betygsätta din date. Mm. Då skulle det här kunna vara ett lågt betyg.
Mm.
Så här känner jag mig efter att ha träffat Hasse Polis.
Mm.
Så här.
Ja. Men jag tänker mig att du i sommar kommer och sena sommarkvällen när du kanske druckit ett glas rött och käkat lite grann och barnen ligger och kollar på någon serie, att du kanske går ut på Förstebron och tar en cig kvällsserie.
Ja, det kan nog hända.
Det kan hända.
Även om det inte känns så just idag eftersom jag är bakis som en örn efter gårdagskvällens personaltillställning.
Mm.
Alltså det hemska är att jag tänker så här, min dotter fyller 18 om en vecka. Kanske ska jag slå in det här och ge det till henne. Men det finns någon felaktigt, man får inte passa vidare.
Ja, en present. Nej, men alltså jag blir inte jätteledsen om du gör det. Och dessutom så behöver du inte säga det till mig. Så vi bara, det man inte vet har man inte ont av, eller?
Jag vet, men då klipper jag bort det här. För då har du inte hört det.
Ja, precis. Då klipper du också även bort det, liksom, det fina att jag gav dig en present.
Ja, jag tycker det är jävligt
gulligt. Du kan så här, gå från så här, jag har en present till dig. Ja, tack. Och sen så går vi vidare. Och folk bara, vad fan hände där?
Eller också så gör vi så att vi klipper bort. Vi gör så här att vi släpper bara till våra patrons vad det var för present. Patreon.com/4meter om du vet vad det var Fritte gav mig i en hemtextpåse från Alicante. Nej, men det är ju vad betyder det här? Fumar aumenta el risco de impotencia.
Jag tror att du vet vad det är.
Jag ökar risken för impotens. Heter risk risco.
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 Vilket det låter som att de nästan har förspanskat ett svenskt ord. Okej, nu har vi ordet risk. Vad ska det heta på spanska? Kanske risco.
Risco.
Det är påhitta. Men det är aumenta, vad betyder det då? Ökar.
Aumentar är väl förstärka, tror jag.
Det förstärker risken för impotens. Jag skröt
eller förut. Ökar. Ja.
Och här står det kanske samma. Tråkigt. Jag skröt,
ja, låt,
jag har
rökt
idag.
Men du, i natt så stod du och rökte cigaretter.
Nej, det var det jag så glad att jag inte gjorde. För det var, jag tog inte med mig några cigaretter på fäcken också, och som dessutom var på en balkong ovanför hotell Kung Karl på Norrlandsgatan. Allt var, och det var all set för rökning. Det fanns askkoppar, det var folk i mediebranschen. Ingen hade cigg. Och det, vi var 6 våningar upp. Det var, hade varit ett körigt att ta sig ner och köpa cigg. Så att, man var tvungen att ha passerkort för att komma in i lokaliteterna också. Så att ingen cigg, utan bara snus och rött vin.
Ja. Jag röker ju väldigt sällan, men jag tycker ändå att man, har man en sommarfest så är det ju ens förbannade skyldighet att ha små glas med bjudcigg. Det är ens förbannade skyldighet.
Det är det verkligen. Fan, det hade de missat på.
Och det är också ens förbannade skyldighet att ha en cigarettflicka någonstans från mellanwestern som har kommit till storstan för att göra sin karriär. Som i väntan på den karriären går runt med en liten låda med cigaretter på festen.
En låda som är fäst bakom nacken med ett snöre som går rakt ut till en bricka där ligger cigaretter.
Exakt.
Just det, och det är Meryl Streep. Det visste man inte när man köpte ciggen och gav dåligt med dricks. Att hon sen skulle spela huvudrollen i Deer Hunter, eller en viktig biroll i Deer Hunter.
Men, eller var med i Timmarna. Baserat på det, olika aspekter av Virginia Woolf. Ja,
eller att man bara liksom lättsamt skämtade med henne och sen så skulle hon spela Sophie's Choice, där hon på ett fruktansvärt, i en fruktansvärt dramatisk scen måste välja vilket av sina två barn hon ska offra. Då kanske man inte hade dragit det där taffliga sexistiska skämtet på en bar i Brooklyn 1974 till den här cigarettflickan.
Nej, då går man nog och grämer sig resten av livet. Så.
Jag tror man kan stanna, plötsligt tvingas stanna upp så där mitt på gatan och ta en skamsköljning. Du vet, om man kommer på det mitt i steg.
Nej, men om man kommer på det där att man var en jävla douchebag på den här baren på Manhattan 1974. Nu bytte jag från Brooklyn till Manhattan. Hoppas att det inte gjordes historien
sämre. Hon kanske jobbade på flera,
flera
nattklubbar.
Okej, okay. På den här nattklubben på Staten Island så kanske man då 30-40 år senare bara känner att får en sån här skamsköljning att man kör liksom rakt ner i Hudson River med sin convertible och bara liksom tar sitt liv av för att man kan inte leva längre.
Nej. Jag tror att det är rätt knepigt att köra rakt ner Hudson River med sin convertible. Jag tror att det nästan är de har liksom konstruerat, trafikmässigt konstruerat New York på ett sätt som gör att det är svårt att ta sig ner till Hudson River med bil. Om man inte vet, om man inte kan de rätta vägarna.
Det är som Göteborg. Trafiken, du kan köra vad du vill, men aldrig ner i Göta älva. Det är så vansinnigt bra konstruerat. Du hittar inte någonstans. Det går ju inte. Det är helt omöjligt. Du, apropå Göteborg, en sån jävla bra segway nu in i nästa segment.
Bra skönt, du måste ur det här segmentet. Men du, pappa, innan. Alltså, tack för presenten.
Du, det var den lilla mannen. Du är värd alla cigaretter i världen.
Tack Fritte.
Nej, men Göteborg, vet du vad jag tänker på? Göteborg.
Nej. Nej.
Om jag säger Göteborg och evenemangslokalen Draken.
Ja.
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 Ska vi prata om det? Eller?
Välkomna till Draken, här är det högt i tak. Ja.
Men alltså det som har hänt är då att Simon Gärdenfors då återigen då liksom Simon Gärdenfors andra sommaren kan man ju säga.
Ja.
För att förra sommaren var det ju ett drev Mr. Coolgate eller, där Anton Mr. Cool Magnusson gjorde en låt tillsammans med Simon Gärdenfors och Armand Reinsson, ska vi inte glömma.
Nej. Hänger ut honom bara.
Ja, men det
han har ändå lyckats hålla sig under radarn hela tiden.
Det roliga är ju att, att det har varit ett internskämt typ, både i branschen och bland så här, comedy aficionados att ingen överhuvudtaget nämner honom. Och det, är ju lite, det har ju nästan blivit det roligaste skämtet i hela den soppan. Men då tänkte man så här att nu i höstas så var det liksom lite överspelat. Och, men då är det inte det.
Nej, tydligen var det inte så. Nej.
Och det som, om vi gör en kort recap för någon som inte har följt det, så är det ju så att, då, att Stå upp-klubben i Göteborg, som är kanske stans bästa klubb, finns någon till som Pandora tycker jag är lika bra. Men en riktigt bra ståuppklubb som heter Ståuppklubben helt enkelt.
Bra namn också.
Ja, bra namn. De fyller 5 år och det är Hampus Algotsson och Marcus Bengtsson som driver klubben. Två bara superhärliga killar. Och de flyttade från Henriksberg till sitt nuvarande ställe Kontrast för att Henriksberg fegade ur när de skulle boka Simon och Anton förra sommaren.
Ja.
Så då sa de så här, men tack och hej, vi tar vårt pick och pack, vi pallar inte vara på sådana här ställen som fegar ur. Så bytte de, men nu skulle de ha ett 5-årsjubileum och då sa de, då räcker inte Kontrast som tar typ 250 pers, utan då så kör vi på Draken som tar 700 pers. Så då bokar de in då Petrina Solange, Nisse Hallberg, Jonathan Unge, Simon Gärdenfors och någon till. Och det var ju frid och fröjd. Men då är det så att Draken helt plötsligt då, 2 veckor efter att biljetterna släpps, inte liksom när de berättar om vilken line-up de ska, utan 2 veckor efter att biljetterna, när hälften av biljetterna är sålda, då mejlar Draken arrangörerna och säger att vi vill inte stå för det Simon Gärdenfors uppträder på vår scen, men vi hoppas, det här är ju sjukast av allt, men vi hoppas att ni ändå vill vara här hos oss, gärna utan Simon Gärdenfors. Och det, alltså det, av alla imbeciliteter i hela den här soppan, så är det nästan det mest imbecilla av allt. Och
den här lilla förhoppningen.
Ja, så här långt fakta. Nu kommer, nu är vi inne på så här 9/11 konspirationsteorierna. För då är det ju så att den 2 oktober i höst så har Elaine Eksvärd bokat en kväll på Draken. Och då, det är ju inte helt omöjligt att tänka sig att Elaine Eksvärd då har bokat, och sen så har de då slottet liksom ett förstrött retoriköga på höstens program då. Och kikat, ja, vad är det mer på Draken i höst där jag ska hålla min inspotainment föreläsning om konsten att övertyga någon om att du har rätt fast du har fel. Då har de sett att Simon Gärdenfors är där, och sen har de då mejlat till Draken och så sagt att det här vill jag inte vara med om, det får jag boka av dem.
Så kan det väl vara. Varför skulle det inte kunna vara så?
Nej, men alltså men jag tror det är ett troligt scenario, men det är ju bara, men jag bara ville markera gränsen mellan fakta och spekulation.
Alltså det är en sån otroligt bra lineup. Nisse, Petrina, var det
Jonathan
och Simon.
Ja, men sen var det någon, säkert någon bra som jag glömt.
Ja.
Det kan vara, jag menar, någon typ säger Josefin Johansson, någon sån. Det kanske var Jostan till
och med. Ja, men det blir ju ännu bättre.
Ja.
Alltså det de skulle kunna erbjuda Draken är att kicka ut Align, så kör vi en kväll till då när Align ska spela, göra sitt, för så kommer ni sälja ut ändå.
Ja.
Det skulle de kunna göra. Att nästan att de kollar in vad har Align Eksvärd sin retorikturné.
Ja.
Och sen försöker de få varje ställe att boka dem istället. Så de kör en vi puttar ut Align Eksvärd från en Straden-turné.
Ja. Vilket är kul. Men det är också
men
då,
det måste bli ändå att vi kommer kollektivt måste kolla upp hennes turnéprogram och bojkotta alla lokaler där hon kör.
Exakt. Ja. Ja, men så skulle man kunna göra. Men det är ju roligt, men det blir, då gör man ju lika god kolsupare. Kör man ju sitt eget deplattformeringsrace.
Det är det första som händer med en sån där. Så det är bara hemt. För jag vet att man kanske ska vara lite liksom kallare, sådär, men man blir så förbannad. Det är så, just på grund av imbeciliteten redan i faktaledet. Jag tycker nästan att det är lite förlåtande för Drakens del om hon hotar med att hoppa av.
Ja.
Det är förmodligen inte så att de är rädda för pengarna att förlora henne som hyresgäst, utan det är de är rädda för drevet hon ska dra igång mot draken.
Mm.
Det är så. De känner, hon, det kan hon mycket väl ha sagt. Du, nu är hon stockholmare, va?
Jag tror det.
Ja. Hon har väl mejlat någonting, men ni, det är nog bäst. Schysst evenemangslokal. Tråkigt om jag och Cissi Wallin skulle få för oss att dra igång ett drev.
Mm, precis. Typ. Mm. Men som om inte det vore sjukt nog.
Mm. Det kommer mer. Alltså.
Ja, det kommer mer. Mm. Så det är ju så att Anton, Mr. Cool Magnusson och Simon Järnfors har ju uppträtt på draken efter Mr. Coolgate.
Ja.
Alltså de i någon gång i tidig, alltså sensommar, tidig höst,
mm,
så har de ju uppträtt där.
Mm.
Alltså efter Mr. Coolgate. Så att draken har ju uppenbarligen då. Och då kan man ju säga så här, ja, men okej, de kanske har bytt ledning då. Men oavsett, om draken är en avsändare, så har de då, alltså efter Mr. Coolgate, haft Anton Magnusson och Simon Järnfors i sina lokaler, körande stand-up.
Mm.
Och sen helt plötsligt då, så är det inte okej längre.
Nej. Men vad är den officiella förklaringen på det? Är det typ så här, vi visste inte det då? Vi hade inte tänkt, vi visste inte om det, alltså, att det var de den inte, Simon, ja, och de Anton som var dem. Alltså,
ja, de har inte bemött just den delen. Ja, av
har
det.
De bemött någon?
Ja, men de har sagt att vi, det här, det som han rappar om, det är ingenting vi kan stå för. Mm. Så därför så, ja, får han inte uppträda här. Men det är ju, ja, men det är, men sen det är roliga är ju då att Magnus Betnér hade bokat 2 eller 3 kvällar senare höst där.
Mm.
Och först var han lite osäker på om han ville liksom göra någonting av det. Sådär.
Mm.
Men nu har han i alla fall skickat ett brev då, som jag tror är ett öppet brev, som jag han har lagt ut det på sociala medier också.
Mm.
Där han har skrivit till draken och frågat sådär, vad som är okej och skämta om och vilka som får skämta där. Och frågat också liksom, öppet om det är okej att Simon Järnfors är support till honom senare i höst. Och så. Vilket ju ställer saker på sin spets på något sätt. Då, och annars så får jag väl kanske leta mig om efter en ny lokal.
Ja.
Och jag hoppas ju verkligen att jag vill säga det här, för att jag verkligen högaktar Magnus, så att han har liksom någon slags moral. Det är ganska mycket i komedibranschen ändå liksom, så här, en själv först, tycker jag.
Ja.
Det finns ju vissa som har någon slags, som kan dra en lans för folk.
Ja.
Och Magnus Betnér är ju definitivt en av dem. Så ja. Att oavsett vad som händer i det här, så tycker jag liksom, gå och se Magnus Betnér, oavsett egentligen vad du tycker om Magnus Betnérs humor, så gå och se Magnus Betnér bara för att han, att han är en, liksom en ärlig och tänkande människa.
Och en schysst kompis.
Ja, verkligen. Ja. Verkligen. Och stöd för all del ståuppklubben i Göteborg, vad de än gör.
Mm.
Gå och kolla på Kontrast, de har ju kvällar hela hösten där.
Mm.
Och gå och kolla på deras 5-årsjubileum, som jag hoppas att de har en ny lokal klar till snart.
Ja.
Så att det blir en riktig fest istället för den där tönt och drakar igen. Det är så här också. Det är inte konstigt.
Det är jättesorgligt, för det är en sån fint ställe, draken. Nu har jag typ kanske inte varit där. Men det är den där stora biografen där Göteborgs filmfestival brukar ha. Det är huvudscenen. För, det är jättefint. Så. Ser ut som någonting som skulle kunna äta liksom Rigoletto i Vällingby centrum.
Ja. Alltså, typ. Men det som är så jävla töntigt är ju att...
Göteborg ser ut som Vällingby centrum.
Ja, det gör det. Men det som är så töntigt är ju att sådana här kommunala scener, det är inte kommunalt, det är väl Folkets hus och parker som äger den, och det är ingen kommunal organisation, men det är någon slags... det är någon så här, men det är en sossig organisation på det sättet.
Mm.
Att de är så himla måna med att försvara kulturen om det är rätt typ av kultur.
Mm.
Alltså, det var många har ju skrivit om det här, alltså, men alltså, otroligt vilka kontroversiella filmer de har visat där under alla år på Göteborgs filmfestival.
Men
så här, nu kan jag liksom, ni vet jag ingen, men ja, filmer,
Funny Games och Michael Haneke, barn du dödade.
Ja, Irreversible, som är en så här fruktansvärt fransk film som visar så här, ja, men utdragna liksom misshandel och utdragen död och utdragna våldtäkter. Och den typen av filmer som är, och den, det får man gärna försvara i konstens namn, men inte om någon så här liksom så här skämtrappare. Då är det avskyvärt liksom. Det är svårt att sitta och i så här 2019 och, ja, men utan att liksom så känna så här förakt mot de där människorna som sitter i det där töntiga lilla konferensrummet på Folkets hus i Göteborg. Alltså jag vet precis vilken typ av människor det är. Det är så här, det är den typen av människor som är ja, men det är så här god, alltså jag kommer ju låta som Ivar Arpi nu, men alltså så här godhetstöntar liksom, som tror att de har hjärtat på rätt ställe, men de som liksom, i deras hjärnor så är det liksom, pågår ingenting annat än en intellektuell härdsmälta. Nej. För de liksom kan liksom inte, de kan liksom inte bara formulera för sig själva varför de gör saker. Nej.
Men alltså det är också, det finns också något sånt där skolledar passivt aggressivt, alltså att typ jag retar upp mig bara in, utan att veta om det, men det känns som att de inte typ kommer besvara några frågor, utan bara, nu har vi fattat det här beslutet och nu står vi för det.
De kommer svara på lika mycket frågor som Lars Adaktusson.
Ja, exakt. Ja. En annan intellektuell härdsmälta vår för sommaren 2019.
Men när Magnus Betnér la upp någonting på Twitter om det här, och då kommer de här popcorn-memesen fram. Alltså att folk bara sitter och vet med popcorn. För det är den här känslan att man verkligen väntar på drakens svar nu. Mm. Vad ska de säga? Mm. Mm. För det hoppas jag verkligen att... Ja, men de måste ju svara på något sätt. Ja,
ja, det kanske man har gjort nu, as we speak. Jag har inte faktiskt varit ute på men så att sociala medier.
Men nu finns ju ändå så här... alltså, knulla barn andra sommaren. Ja. Nu är den ju här. Liksom. Ja. Mm.
Men det är roligt. Jag tror ändå att liksom draken så här, de känner sig att nu har vi gjort någonting bra. Det här, det här är oomkullrunkeligt bra. Mm. Och sen så kommer motargumenten. Jag tror att någon t-shirt-kille född 97 i Drakens organisation går runt och knyter näven i byxfickorna på jobbet idag.
Eller för att han känner att...
Aj, fan, jag vill inte vara en del av det här jävla gänget. Det här
jävla töntgänget.
Skolledargänget. Nej.
Men jag tror att när de gick ut från det där mötet, när de hade bestämt att de skulle mejla ståuppklubben och säga att Simon inte var välkommen. Jag tror att de tänkte att säga, men skönt, nu har vi ett välgrundat beslut. Mm. Det här kommer säkert inte få några konsekvenser.
Nej. Fyra.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Meter. Igår så var det skolavslutning i Skanskvarnskolan och många andra skolor, och igår så höll ju ett antal rektorer i Stockholmsområdet årets sommartal som de har filat på och läst för sina anhöriga och så stått och tummat. Och i Daniel Carlssons barns skola så sa rektorn så här: det bästa med kunskap är att den inte väger någonting, men den är värd sin vikt i guld. Ett fint citat. Tänk, sug på det.
Det innebär att man kan egentligen exportera och importera kunskap utan att någon kan stoppa en.
Ja, men den väger ingenting och den är värd sin vikt
i
guld.
Det innebär att man kan stoppa i all kunskap man vill i en kondom och så välja i Colombia. Ja. Och så kommer man till Sverige och så bajsar man ut den där kondomen och så har man kunskapen kvar.
Nej, för kondomen är inte så tom.
Okay.
Det är ju det som är det retoriska mindfucken. Det bästa med kunskap är att den inte väger någonting och den är värd sin viktig guld. Så hon eller han säger att kunskap inte är värd någonting, för att man mäter dess värde i dess vikt och vikten är noll.
Just det.
Ja. Det var tycker jag var roligt. I våran skola så höll våran rektor ett långt tal som började med att nu så ska jag berätta om en resa som vi har gjort. Eller oj, vilken resa vi har gjort. Och man bara, det här har man ju hört förut, att någon i slutet av en termin pratar om en resa. Och så säger hon att vi har ju färdats med samma farkost allihopa, som rör sig framåt med en hastighet av 30 mil i sekunden. Aha, jorden som cirkulerar runt solen är resan. Och så beskriver hon då skeppet, jorden. Men sen säger hon så här, att vår uppgift som skola, det är att se till att ni inte bara blir några slöa medpassagerare, utan att ni blir en bra besättning på det här rymdskeppet. Och jag tycker, jag förstår precis vad hon menar, men Jag tycker att det är någonting som för tankarna till liksom 30-talets Tyskland när jag hör det, som att prata om att det finns ju slöa medpassagerare, slöa fripassagerare.
Sa hon det?
Ja. Nej. Vår uppgift är att se till att ni inte blir några slöa fripassagerare utan en duglig eller en god besättning. Det också.
Jag får mer tanken till så här, 70-talets amerikanska science fiction. Jag tänker Star Trek helt klart.
Jo, det gjorde hon också, tror jag. Men jag fick
någonstans. Hon tänkte på Aniara.
Ja, det är klart hon tänkte på Aniara. Som han med ett rymdchef som har navigerat fel på grund av att barnen sov på lektionerna.
Ja, precis. Ja,
hon skulle ju dragit den. För vet att nu vi känner till Aniara. Mm. Där hela besättningen och passagerarna dog till slut av syrebrist. Därför att de hade navigerat fel. Men det är någonting också passivt aggressivt med när en person ska säga till någonting viktigt till många och inte riktigt har bakom pannbenet, tycker jag.
Ja, men jag förstår vad du menar, men jag kan inte riktigt se det passivt aggressivt. Jag skulle säga det, du har många förtjänster och det här kanske också är en förtjänst. Men jag tycker att du kanske ser passiv aggressivitet lite mer än vad jag gör.
Ja, jag har en spot på det.
Ja. Mm. Du har en soft spot för passiv aggressivitet.
Nej, det har jag inte.
Du har en hard cock för passiv aggressivitet.
Hard cock? Nej, men det är som att någon har, det är som att jag är en luminolmätare, så här lampa, och det är, den ser inte blodfläcken, den ser passiv aggressivitet överallt. Men det är, det är kanske för att jag har lärt mig det uttrycket ganska sent i livet. Jag kunde inte det.
det är intressant tycker jag. Men jag tycker man kan se det på två sätt. Jag kan ju verkligen hålla med den här rektorn också. Jag kan ju tycka att, men det är ju också jag. Jag är ju en sån som hatar fripassagerare.
Ja,
oavsett om det är bostadsrättsföreningen eller om det är på planeten Tellus som rör sig med vad det nu är.
Ja.
Vad är det, 30 millisekunder?
Jag tror det är 30 millisekunder.
300 000 meter i sekunden.
Ja, jag tror hennes term var 30 kilometer i sekunden. Man jobbade enheten kilometer.
Ja, okay.
Så att alla skulle hänga med.
Så du är 3 mil i sekunder alltså?
Ja. Ja. Jag gjorde en, 30 kilometer är väl 3 mil.
Ja. Det här börjar likna den här jävla SD-kvinnan.
Ja, 40 000 miljarder.
Och alla så här, alla matematiker och tekniska fysiker som lyssnar på det bara så här, nu så här, bara stänger av. Nu, that's it. Nu slutar jag lyssna på den här jävla sörjan. De här jävla humanisterna. Fy fan, vilket piss. Men jag kan verkligen. Men det är två livsåskådningar som krockar egentligen. Den ena är ju att
livsåskådningen skönhet, att vara skön.
Ja, men den ena livsåskådningen, ja, för mig är det livsåskådningen att alla måste hjälpa till på alla plan i samhället, att det finns även skyldigheter och inte bara rättigheter.
Ja.
Och den andra livsåskådningen är ju då att man som är ju då A, liberalismen, och B, alla som röker gräs för mycket, som menar att man ansvarar för sig själv. Så det är ju, och jag är väl team rektor där.
Ja, du är det.
Ja.
Men då ska du lägga till också informationen att skolan fram till det här läsåret.
Hon hade en svinful klänning.
Nej, det roliga var att hon var faktiskt rätt snyggt klädd.
Ja.
Hon kan säga att hon är 63. Hon har inte långt kvar till pensionen, men hon hade ändå liksom hittat en perfekt kombination av klänning och kofta.
Mm. Var hon liksom Julian Moore snygg?
Nej.
Nej.
Nej, var det inte. Det är
synd. Annars hade jag haft något att tänka på i sommar.
Julia Mors står och är passivt aggressiv inför 700 elever i Skanskarskolan. Nu har de inte längre RH-profil i skolan, men det hade de ju fram till det här läsåret. Det var många barn som i hela sitt liv skulle vara beroende av hjälp och som var alltså helt burna av sina permobiler och som kanske, jag känner så här. Hon menar väl att även de kommer att lära sig att bli dugliga besättning utifrån sina förutsättningar. Men det blir lätt att man liksom tänker så att det är vissa här som bara, du som bara glider fram i en jävla elrullstol, du hör inte hit.
Nej.
Det verkar som att du inte fattat budskapet.
Det är det nya stekta sparvar flyger in i munnen på en. Det är liksom att glida runt i livet på en permobil.
Ja.
Men du, vad heter det?
Det är det nya glida runt på, i sin räkmacka.
Ja, just det. Vad står det här för?
rörelsehindrade.
Ja.
Eller?
Ja, ja. Eller vad står det för i din bok? Eller? Okej, men, ja, men det är ju...
Jag fattar. Men du reste dig upp och applåderade när kungen sa... Nu ska jag inte säga att du fick stektas, men du bara, bra, där sa du något.
Nej, men det är klart att jag också... Alltså det är klart att när kungen säger det så provocerar det ju.
Ja.
Men
när en centerpartistisk rektor i södra Stockholm säger det, då tycker du, bra sagt.
Då ställer jag mig upp och hejlar.
Sig Heil!
Hon bara, det var inte det jag menade. Och jag bara, vad fan menar du då? För det kändes ju väldigt mycket som du hade ett totalitärt budskap där i undertexten. Förresten, jag heter Anders Sparring, om du vill med något på sociala medier.
Hon kanske lyssnar på 4 meter.
Ja, det hoppas jag verkligen. Ja. Och jag hoppas verkligen att hon tar till sig det där, att hon var snygg i kofta.
Ja, för det var hon.
Den där sommarkoftan.
Ja. Ja.
Den där
sommarkofta tunna. Och prickig klänning.
Oh,
hon kanske hade varit och köpt tyget själv och sytt den till... Oh. Jag har dåligt samvete nu.
Nej, men det skulle inte alls ha. Fan, det blev ju en bra diskussion av
jag
det.
Jag tror att väldigt många föräldrar som stod där tänkte, vad bra att hon säger det. Slipper jag säga det till min lilla August, att han inte ska vara en jävla slöfri passagerare på det här rymdskeppet.
Men den här podden bygger ju lite på polemik också. Det blir tråkigt om vi tycker samma hela tiden.
Ja, det var väl ett av löftena vi hade inför den här säsongen, att vi skulle våga vara lite mer polemiska mot varandra.
Ja, det har jag glömt.
Vi hade ju som ett nyårslöfte, tror jag, att vi skulle lite mer på kollisionskurs med varandra.
Men då tycker jag fan vi ska göra det.
Här är det ju bränt till och
det. Men då tycker jag vi ska göra det ännu mer i höst.
Ja, det ska vi verkligen.
Jag tycker vi ska gå härifrån som ovänner.
målet med nästa säsong, för det är att vi kommer att gå härifrån som ovänner våren 20.
Ja, jag tänker så här, att det är mer så en cykliskt förlopp, att vi alltid träffas som vänner och sen när poddinspelningen är slut så är vi rasande på varandra. Men sen en vecka senare så bara, hej Anders, så att det ska fejda ut på en vecka, tycker jag. Alltså det ska vara precis lagom mycket hat. Så jag skulle vilja liksom säga den här låten som Molly Sandén och Magnus Carlsson gjorde, Hata hat. Jag tycker man kan modifiera den lite grann. Hata hat som räcker mer än en vecka.
Ja, det fanns sant. Jag hade en grej när jag var liten, att jag försökte hålla hatet kvar som en karamell eller som en gosefilt, liksom att jag var arg på någon.
Och det slutade med att du dödade en kille.
Jag orkar, just det.
Det var ju bra på det.
Trubbigt föremål bakom skolan. Ja. Det lilla skogspartiet mellan skolan och 7-11.
Men eftersom du bara var 14 så är det preskriberat nu, tänker jag.
Men jag skulle inte prata med mamma mer i mitt liv. Så gick jag runt och var så moltyst.
Du skulle inte prata med din mamma?
Mer i livet. Typ som om jag var arg på mamma. Ja. Jag ska inte aldrig prata med mamma.
Nej.
Jag ska inte visa min ilska. Jag ska bara inte prata med mamma. Och sen gick man runt demonstrativt mycket, passerade henne mycket utan att säga något. Sen så bröt man ihop och så blev man sams. Efter ungefär 35 minuter.
Och hon bara hela tiden, hon var inte dugg orolig. Nej. Hon visste att du hade inte uthålligheten. Du hade inte stamina som krävdes helt enkelt.
Nej, hon precis. Hon bara... Jag finns här när du känner att du inte orkar bära det där hatet mer. Då finns
bara,
jag här.
Du bara, jag kommer aldrig komma tillbaka.
Det är väldigt gulligt på något sätt med en jättearg femåring som beställt sig för att bära, att kapsla in hatet och gå och bära på det.
Men det är så här känslornas marshmallow-test. Liksom.
Ja, verkligen.
Alltså folk som kan hata sin mamma i flera år utan att bryta ihop, de går det bra för.
Verkligen. Men jag har en kompis som berättade att han befann sig norr om stan, typ Jakobsberg. Så fick han reda på...
Sjukt om man bara skit sms. Jag befinner mig norr om stan, typ Jakobsberg. Och bara, inget mer. Och du bara, okej.
Okay.
Absolut. Bara, fan, tack för infoelsen.
Ja, men det är viktigt. Det är faktiskt viktigt med tanke på hur han var tvungen att röra sig. Jag tror att han inte befann sig i Jakobsberg utan någonstans typ Sollentuna.
Mm.
Och så fick han reda på att hans tjej hade varit otrogen med en kille i, låt säga, Tumba.
Ja. Det är perfekt, det är ändå pendeltåg.
Ja, precis. Jag måste ta mig till Täby centrum.
Okej, okay, från Sollentuna. Så in till stan.
Nej, han måste ta sig från han var i Täby centrum, säger
han. Okay,
där han fick veta att hans tjej hade varit otrogen med en annan kille som bor i Tumba, i ett radiosområde i Tumba. Det här var före GPS-mobiltelefoner. Yes. Så han var först tvungen att ta reda på var han bodde genom att slå upp i telefonkatalogen, memorera vägen. Och hela tiden arg som fan. Sen så var han tvungen att ta Roslagsbanan till Östra station. Passera igenom den fina lilla, den här vackra restaurangdelen där, ner i tunnelbanan. Tunnelbanan, Tekniska högskolan.
Mm. Ner till centralen.
Ja, ner till centralen. Gå arg. Ja. Och med adressen. Ja.
Ja, har han rivit ut sidan?
Ja, det kan han ha gjort. För jag tror att, han vet att jag ska till Tumba station. Och sen så då, gå där och sen så upp, vänta på ett pendeltåg, kolla på tidtabellen. Okej, det kommer om 8 minuter. Står det. Som fan. Kapsla, bära in ilskan. Sen hoppa på pendeltåget och åka jättelångt till Tumba. Det tar 35 minuter kanske. Kliva av där. Lite vill. Var, nu ska jag se, var är norr och var är söder? Nu ska jag kolla på kartan här. Därifrån kommer jag. Ja, men då bor ju han 2,5 kilometer åt det hållet och det är buss 462. Arg som fan. Och så får på bussen och åka med den sittare. Oh, det kommer en äldre här och jag reser mig upp så och vänta, nu ska jag säga till station, kanske säga till chauffören, kan du säga jag ska till Klövervägen, kan du säga till när vi är vid Klövervägen? Ja, det ska jag göra. Chauffören glömmer det. Du, sorry, du får gå här, du får gå tillbaka, det är bara 700 meter till Klövervägen. Okej, arg. Fortfarande arg på den här killen. Och sen gick han tillbaka och sen så in i det här området. Och sen är det så här, numreringen i radiosområden i Tumba är fucked up. Eller hur?
Uh-huh.
Du kommer till en gata så står det så här. Okej, Klövervägen 1-260. Det är här. Då ska man liksom förstå hur de har tänkt. Och så har de ofta inte tänkt som man ska. Det är så att det är så jämna och ojämna nummer på samma sidan gata. För det är inte nummer på gatunummer. Det är husnummer, bla bla bla. Och så letar sig fram dit. Arg, så ringde han på dörren, killen öppnade, slog han på käften.
Jävlar, vilket tour de force.
Ja, verkligen.
Alltså för fan, vilken han borde ju få så här vad heter det, pris på så här Aftonbladet, så här, mina hjältargalan.
Han fick inte det. Han fick faktiskt 4 månaders fängelse.
Det är ganska mycket.
Ja, han fick
för en smäll på käften.
4 månaders fängelse för misshandel.
Ja. Det, jag skulle säga att jag förordar ju verkligen inte att någon ska slå någon på käften.
Nej.
Men jag tycker ändå 4 månader för att slå någon på käften.
Månaders fängelse.
Han fick, ja, men jag fick 4 månader så kanske han fick sitta halva.
Ja, han fick sitta fängelse i varje fall. Det är liksom kontentan.
Men du, blir man lite nyfiken på så här, har du någon kontakt med honom idag?
Ja.
Ja, men tyckte han det var värt det? Eller liksom, har du pratat med honom om det?
Nej, han är inte stolt över den här grejen.
Nej, det förstår jag, men det, alltså, det kan ju ändå vara så här, men jag tycker jag står ändå för fram till denna dag. Men det kan ju vara så att han tycker att liksom det är en skamsköljning varje gång han tänker på det.
Mm, jag vet inte, men jag kan säga så här, samtalet kommer ju att handla om hur jag försökte förstå hur han hade kunnat kapsla in den här ilskan i den tidsrymden av 1 timme och 40 minuter som det tog för honom att ta sig från punkt A till punkt B och slå honom på käften. Så att han på vägen skulle kunna ha kallnat liksom och tänkt vad kommer hända nu? Jag ska slå honom på käften, nu blir jag polisanmäld och jag kommer ju, det kommer inte vara, det kommer vara ställt bortom all rimligt tvivel att det var jag som slog honom på käften.
Var hans tjej i radhuset då?
Jag vet inte, jag kommer inte ihåg faktiskt. Nej. Jag vågar inte säga något.
Åh, fan vad jobbigt om man kommer fram och så ringer på och bara slå fel kille på käften.
Ja, just det. Det är också, att
4 månaders fängelse.
Det är roligt att han
när
han
kunde ha sin röst. Så bara han skriker, aj! Och så bara öppnar han bredvid. Där var du.
Ja, men det är också det där med den här numreringen av huset. Alltså, antingen så får inte den här killen som jag på käften. Det slår alla män som öppnar dörren på käften. Så kling klang, är pappa hemma? Ja, ett ögonblick. Sommarlov nu? Ja. Men det var det. Plaff!
Men det all där med konflikthantering och anger management handlar ju ganska mycket om att man ska försöka bli av med sin ilska, men det här är ju nästan tvärtom, att han skulle kunna hålla kurser i liksom, behåll din ilska tills du kan slå någon på käften. Så. Det är ju som det är hemskt, men jag tänker på Stureplansmassaken där 94.
Mm,
när de inte, när de blev nekade så åker Tomas Citrius och vem var den andra någon? Åker hem och hämtar vapen och så åker tillbaka och skjuter. Det är också en sån här ganska, man tänker kanske att de borde svalna lite grann där.
Alltså det är nästan att de var tvungna att ta mer råhypnol liksom man inte bara, jag känner mig inte särlig. Om vi tar lite mer Rohypnol och vodka så blir vi livsfarliga igen.
Ja, men de kanske åkte hem och sen så stärkte sig. Mm. De kanske var lite arga och sen så, men fan, du skulle bli ännu argare. Mm. Och sen så, ja. Men ja, det är intressant det där. Men, men min ilska kan ju vara hastigt upplossande. Men den är ju, jag skulle ju inte klara av det han gjorde.
Nej.
Det skulle jag verkligen inte. För jag tror inte att jag har inte den slå på käften ilskan heller. Men jag skulle nog inte klara av ens att vara arg när jag kom fram till Tumba.
Nej, alltså jag skulle ha svalnat när jag kom ut ur mitt hus i Täby och kom ner till Roslagsbanan, där någonstans.
Vet du vad jag skulle ha svalnat? Mm. När jag kände doften av kolpudding från restaurangen på Östra station.
Ja.
Och så här, kolpudding med brunsås och lingon.
Ja.
Och en lättöl från kran.
Oh.
Alltså en lättöl på kran. Fan, vad är restaurangen som har lättöl på kran? Oh. Oj, oj, oj. Vilket lunchläge det är.
Lunchläge, för fan vad suger jag blir faktiskt nu när du pratar om det.
Vi ska gå och äta en riktig sån lunch på Östra station någon gång.
Det ska vi göra. Kanske vi kan podda.
Ja, det kan vi verkligen göra.
Det kan vi inte, för nej, det är pissig jävla ljudbild. Ja. Alltså det är ett mysig restaurang med jättedålig ljudbild.
Vi skulle kunna göra en podd typ som spår. Fast där vi liksom gör den här resan från Täby till Tumba. Skulle du kunna kolla exakt med den här killen var han åkte?
Ja, jag kan göra det. Ja. Jag kan fråga honom. Ja.
Om vi gör en sån reenactment av den här resan. Ja. Ja. Och sen sitter vi där som Martin Jonsson och Anton Berg.
Ja.
Så här.
Ja.
Och nu gick han alltså av tunnelbanan.
Ja.
Men är det möjligt? Dum, 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 dum. Men är det verkligen möjligt, som Daniel Jonsson påstår, att han kunde ta sig från Täby till ett radhusområde i Tumba på 58 minuter? Vi beslöt oss att göra vår egen undersökning.
Ja, det hade varit fantastiskt. Jag ska få reda på koordinaterna, för det är just också det faktum att han inte kunde hoppa in i en snabb bil av märket Toyota, utan
inte, han hade inte ens tillgång till en Toyota Corolla.
Nej, utan han hade SL-kort. Han hade kunnat lösa SL-kort. Jag ska köpa månadsmärke på en gång. Ja, just det, jag kommer sitta i finka.
Det var på den tiden det var zoner också. Då var det inte hela länet på en biljett, utan det var så här zon ABC.
Ja, det här han var ju många som
han skulle fan liksom, vad stökigt då.
Ja. Men ändå så här, också alltså att han tänkte så här, ska jag hålla mig inom samma zon så jag reser i den här yttre cirkeln.
Så reser via Ösmo.
Ja, exakt, eller Sigtuna Märsta liksom, den
runt. Ja, ta sig runt så.
Alltså, ja.
Yes, starkt.
Så att han fick ta med sig sovsäck och tält. Men
Du Anders, vi ska avslöja en sak för lyssnarna. Vi kommer hålla sommarlov.
Ja, nu är det sommarlov.
Alla de här vanvettigt meningslösa försöken att blåsa lite sommarluft i den här podden med så här olika mejlväxlingar och liksom brevväxlingar och så. Det skiter vi i den här sommaren, utan vi säger tack och hej och så är vi tillbaka i augusti, eller hur?
Ja, augusti. Jag ser redan fram emot det.
Ja.
Ha en bra sommar, Fritte.
Ja, men du med. Jag hoppas att vi ses, men antagligen kommer vi inte göra det, för du är ju på Gotland jättelänge.
Jag är på Gotland från den 24 juni till den typ 2-3 augusti.
Ja, exakt. Och jag kommer inte komma till Gotland, så är det bara.
Så det ska bli spännande att ses, för nu är ni 3 och då när vi ses igen är ni 4.
Så kan det bli.
Det kan bli jättekul. Häftigt.
Ja.
Glad sommar.
Släppte en liten bomb i slutet av avsnittet.
Ja, jag hörde, var det hemligt eller?
Nej, det är inte så hemligt. Det är inte så hemligt.
Men det är väl privat.
Det är privat, men inte hemligt.
Nej.
Men du, tack för sommar och följ oss på sociala media. Jag heter Fritt som jag säger att jag är både på Twitter och Instagram.
Jag heter Anders Thorsson Sparring på Instagram. Följ mig där. Kör då.
Hej då. Eat up little cigar on a marble stand. Ocean, looking everywhere, hard times in the city, in a hard town by the sea, ain't nowhere to run to, there ain't nothing here for free. Train.
drunk, lying on the sidewalk, sleeping in the rain.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.